Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hallå allihopa!
Hej!
Tjena!
San på er!
Hej, hej!
Hej!
Hej! Hur mår ni?
Bra, tack!
Tack som frågar. Varsågod!
Hur mår du själv?
Tack som frågar. Bra, tack! Mm. Mår jag? Ska vi börja med utlottningen eller?
Ja, det är kul!
En person har ju vunnit i våran årskalender som vi har gjort. Och det är kalender med nummer 874430. Noll befinner sig i Västerås, ja. Om vi har läst rätt. Grattis till dig, du har vunnit. Det är ju då månaden, den torra månaden.
Oh.
Utlottning.
Februari.
Ja, så himla torrt. Så du har vunnit ett allergitest. 38 stycken olika testmarkörer. Och då kommer vi skicka ett brev till dig som har vunnit på posten. Där du ska lägga i 4-5 hårstrån i ett frankerat kuvert och skicka in då. Och så kommer de göra en analys och återkomma till dig med exakt vilka allergier du har. Mm. Och sen skulle det vara toppen. Jag och Mia skulle tycka det var väldigt, väldigt roligt om du sen, du som har vunnit, kan skicka vidare dina resultat till oss. Mm. För vi är högintresserade av just dina allergier.
Det är vi verkligen. Jag vill bara
framförallt
säga,
du
är väldigt, väldigt
som är själv väldigt allergisk.
Precis, vi hade ju apropå det här med när vi dividerar om vad vi ska skicka ut, så hade vi ju en diskussion inför även den här utlottningen. Mm. Där vissa ville skicka ut ett allergitest där man bara fick reda på om man var allergisk eller inte, men inte mot exakt vad. Men jag vill bara säga att jag tog striden för
det.
Att man också ska få
jag
veta.
Jag tycker det räcker att man vet att man är allergisk. Mm. Sen kan man bara åka till ättestupan direkt.
Jaså, du tycker det, ja.
Nej, Mia har köpt det stora testet.
Jag köpte
det
stora.
680 kronor.
Ja, det var inte
så att det är 38 allergier du testas för.
Och då kan du, jag tror ändå att flera av dem som Mia har inte skulle ge utslag på det där testet.
Eventuellt, de är mer sinneliga.
Var det gröna tomater eller vad var det för något?
Nej, det är vissa typer av mandlar.
Ja, just det.
Inte alla, inte de som är goda. De är inte allergiska mot. Men de som är lite torra och äckliga, de är allergiska mot.
Det funkar ju också.
Så. Klia i halsen.
Torr och tråkig i halsen. Mm. Självdiagnos funkar ju jättebra också såklart. Om man inte känner att man vill beställa ett.
Ja, precis.
Alltså, jag tänker, fler kan också göra allergitest såklart och skicka sina resultat till oss. Det skulle vara kul att jämföra ett diagram kanske, Mia.
Det har varit väldigt, väldigt intressant.
Ni innebär av ordet kul.
Geografisk spridning på olika former av, särskilt mandelallergi är ju väldigt intresserad. Men jag och Emma, vi är ju väldigt intresserade av allergi och torma generellt. Och därför har ju vi gjort ett extra avsnitt av podden, den nya succépodden Torrt snack.
Ja.
Den kommer
första
komma
avsnittet,
upp. Första avsnittet,
skulle jag vilja säga.
Ett. Ja, precis.
Innan jag släpps är det lite redan av en succé. Jag tyckte det flög.
Flög som satan.
Ja, jävlar vad kul vi hade.
Ja, vi hade verkligen roligt. Lagom kul hade vi. Men den kommer komma upp under veckan på URL:en som finns i din QR-kod. Så håll utkik.
Mm. Då skannar man den QR-koden. Checka att jag frågar. Mm, det är så tekniskt begåvad.
Och så kommer man in och så kan man lyssna på vårat torrsnack.
Mm. Ina, du är ju också med.
Jag skötte väl inspelningen. Det var väl det som var min roll. Och fick sitta och liksom sekundär bara överhöra olika diskussioner om typ räntor och värmepumpar och allt som jag tycker är ointressant. Och torrhud.
Du tyckte ju att det var så intressant så att du inte kunde låta det bli och lägga dig i.
Jag tryckte på en jingel. Ja, det var väl det. Kanske att jag blev engagerad vid något tillfälle.
Ja, jag tror precis. Det. När det visar sig att jag har en äldre dammsugarmodell av samma dammsugare som Mia har.
Det säger någonting.
Då hettade det till lite.
Det säger någonting om programmet ändå. Mm. Att det var det jag kände. Nu ändrar det något.
Ja, Emma var och tog en öl igår utan dig. Det handlade väldigt mycket om fördelarna med den här lite nyare modellen som jag har versus nackdelarna med din lite äldre. Ja. Basic-modell.
Alltså, jag är jättebesviken för jag köpte ju min efter
men
dig.
Men tjejer, för guds skull. Nu sparar vi det här till Torrsnack 2. Vi kan inte bränna allt det här guldet i vår vanliga podd. Det här måste ju komma bakom Patreon-vägg i Torrsnack 2.
Jo, det har du rätt.
Ja, eller hur?
I och för sig så har du rätt.
Ja. Vad tänkte ni prata om idag?
Jag ska prata om dryckens Judas Iskariot.
Okej, okay. Det ser man. Mm. Och du då, Emma?
Jag ska prata om den jättelånga och ganska outhärdliga tråden dumma saker ni gjort.
Okay.
Sammanfogad tråd. Mod.
Alltid gott med heter den. En god sammanfogad tråd.
Oh, för fan, alltså, det har varit min tråkigaste. Oh. Jag ska försöka peppa upp mig.
Gör det. Jag har ju aktuella ämnen. Jag hade tänkt först att prata om Jocke Lundells granskning av Flashback som han annonserade på sin Instagram.
Ja.
Flashback-tråden om det här har resulterat 9 inlägg. Det har inte kommit något nytt på sen den släpptes. Bomben. Ja. Flashbacken är helt ointresserad av det här. Och jag fattade liksom inte riktigt varför. Men så gick jag in på den här Mias favoritsajt Bloggbevakning.
Just det.
Ja, där de diskuterade den här grejen. Och då insåg jag varför Flashbacken inte brydde sig. För på typ 3:e kommentaren så stod det något i stil med Jockeboy säger bara att han ska göra sånt här för att försöka skrämma folk från att skriva taskiga grejer om honom. Han kommer aldrig göra en sån här dokumentär.
Nej.
Så tänkte jag, det kanske Flashbacken också visste. Så var man så här, det kanske diskuteras i hans megatråd. Men ska man in där?
Det är kul där. Men det är väl, han är väl väldigt arg över att folk skriver i krippatråden, tror jag.
Ja.
Det är nog därför
jag tror det.
Som han...
Jaha, för jag tänkte, vad är själva bevakningen? Är det att han ska skriva... Nej, han skriver, folk skriver rasistiska saker.
De största och värsta Flashbackarna skulle han hänga ut med namn.
Mm. Och så tog han ett exempel på en som har skrivit väldigt mycket i hans och Krippas tråd.
Mm. Mm. Nej, men så Jockeboy fick man ju släppa direkt och istället gå på något annat aktuellt. Och då kommer jag på, vad har jag gjort sen sist? Jo, kollat på tv.
Ja.
Förutom att ha sett en fruktansvärd serie som heter Alienist, som en i personalen på Red Lion tipsar om, som jag nu aldrig mer kommer att lyssna på filmgård från. Så har jag också kollat på den nya Netflix-dokumentären som kom för någon vecka sedan, The Greatest Night in Pop. Om inspelningen av We Are The World.
Mm. Just det. Jag har försökt titta på den.
Ja?
Jag tyckte det var så skrytigt. Jag kollade bara 5 minuter.
Du tyckte Lionel Richie skröt för mycket?
Ja, jag tyckte verkligen att det var en ton. Det var liksom, nej men vad hände med jantelagen? Så kände jag. Det här klarar inte jag av.
Nej.
Att han skulle samla de bästa musikerna. Mm. Ja, vadå bästa? Ja, så stängde jag av.
Nej, men det är klart. Det är ju rätt skrytigt. Jag tänkte väldigt mycket på det när jag såg dokumentären. Hur det bara är att hantera 40, världens 40 kändaste musiker. Mm. När man typ så, vissa har solon, vissa har inte solon.
Mm.
Vissa får stå närmare micken, andra får stå längre bort. Vissa får spela in på en bättre inspelningstid sitt solo. Asså. Några andra måste vänta. Asså. Tänk det liksom.
Det är som att vara fotbollstränare för Barcelona när det begav sig.
Exakt, bara helt sinnessjukt. Men hela grundidén med We Are The World kom ju då från Lionel Richie och Michael Jackson. De skulle skriva låten. De hörde av sig till Stevie Wonder för de ville ha med honom.
Där slutade jag. Bara var 3. Jag tyckte det var för mycket för mig.
Stevie Wonder svarar inte. Och inte med och bidrar. Kommer ändå med jättemycket åsikter senare. Man bara känner, jag känner igen den där människotypen. Så Lionel Richie och Michael Jackson är så här, men nu har vi skrivit klart låten. Också så här, och vet att man ska skriva en låt. Det är en vecka kvar till inspelning. De har ingen låt. De vet bara att världens största stjärna kommer. Ja, bara att många skriver kuken. Väldigt bra låtar själva, typ Bruce Springsteen eller Bob Dylan enligt vissa. Så vet man så här, jag ska presentera en låt för det här gänget. Vi har ingen låt. Steve Wonder svarar inte, men till slut lyckas de spela in en låt. Så spelar de in en slaskversion och ska skicka ut till alla. Under inspelningen av slaskversionen, då kommer Stevie Wonder in och har lite sköna tankar.
Fan,
har ni tänkt på skrösa istället? Vad är det för låt? Alltså så jävla frifräsare.
Vad skönt att få det sammanfattat faktiskt.
Ja, verkligen.
Nej, men det är rätt jävla mäktigt tycker jag. Liksom, den har samlat in motsvarande 160 miljoner dollar i år. Liksom. Det filmades, den sändes videon på samma tid runt om i hela världen.
Förlåt, samlade den in så mycket det året att den släpptes?
Nej, fram tills nu.
Ja, fram tills
nu. Den samlar fortfarande in pengar.
Och pengarna fortsätter gå till svält i Afrika.
Ja, alltså jag vet inte var den går. Om det, för då var det ju när det var svältkatastrofen i Etiopien.
Just det.
Så Bob Geldof kommer dit. För Do They Know It's Christmas spelade tydligen året innan. Världens det konstigaste väljer en helslåt.
Den är så konstig.
Ja, det stora felet med Afrika är, vet de ens att det är jul? Det är det vi måste lära dem. Att det är jul.
Men det är ju, hela tecken är ju att de är ju så fattiga. Att de inte vet
att de inte vet att det är jul.
Nej, it's Christmas.
Nej, kan ju vara för att vissa är muslimer.
Exakt.
Men absolut.
Men, ja, men var det inte det de fick idén ifrån? Att det var vita artister som hade gjort Do They Know It's Christmas? Och så var det så, svarta artister skulle kunna göra en låt och samla in till något vettigt.
Ja, ja. Och amerikanska artister. Sen är det ju många vita med också. Det är ju verkligen allt från Kenny Rogers till Diana Ross.
Vilken hudskala. Alltså.
Ja, men det är helt sjukt att de lyckas samla de här. De gör det också bara på några veckor. Allt är så jävla tajt. Och hur fan ska man lyckas liksom spela in så här många artister vid ett enda tillfälle? Då kommer någon ju på idén då att vi får göra det efter American Music Awards. Just som det. Lionel Richie programleder hela kvällen. Jag fick en helt ny respekt för Lionel Richie. Oj. Han liksom repar med det hela dagen. Programledare. Och sen så då vid 12 så kommer det bilar och hämtar alla de här stjärnorna. Och kör dem till en secret location. För de vet att typ, Bob Dylan kommer ju vända om det står paparazzis utanför. Liksom. Så att de måste se till att det är hemligt. Typ. Det är jävligt mäktigt. Och typ alla artister som är med var ju på American Music Awards. Mm. Bruce var det inte. Bruce, han var inte på American Music Awards. Han hade precis avslutat sin turné kvällen innan med Born to Run-turnén, en av världens största turnén någonsin. Ja, ja. Han brukar ha en dag ledigt.
Efter.
Men han ställde in det för att komma och sjunga. Han ställer inte till med några divalater, så mycket kan jag säga i alla fall. Nej, men det är jävligt mäktigt. Och allt det här då fick ju mig att tänka på när Flashback bestämde sig för att spela in sin egen version av We Are The World.
Alltså det här är ju...
Ja, jag ska försöka hålla det kortare än dokumentären, men det är något av en resa. Så håll i er.
Kommer det bli skrytigt? För i så fall tappar du mig.
Nej, jag tror det kommer...
Vi kan göra en låt, ja det kan väl jag med.
Det kommer vara mycket mindre skrytigt kan jag säga. Men vi får starta i rätt ände och bege oss till tråden. Hur bra sjunger ni Upp till bevis? Det är så det börjar nämligen. Den startas våren 2008 och i trådstarten skriver Cracker Jack: jag tänkte vi kunde lägga upp lite prov på våra egna sångkunskaper här. Inte professionella inspelningar med samplad ljud, utan den råa sanningen som man kommer fram när man sjunger i sin headset mick. Bra, Dolly är med på här. Flashback, de är rå på. Först ut är ju då Noetlovsky, som vi ju minns såklart, böglåtsförfattaren. Han har förberett sig med lite kaffe och chokladkaka och så laddar han upp en cover på en låt med Porcupine Tree. Alltså det tråkiga med det här är att det går inte att lyssna på något av det här. Inte den låten och inte några av de andra låtarna typ som folk laddar upp.
För att det inte finns kvar, inte för att det är för dåligt.
För att det inte finns kvar, precis. Cracker Jack, han tänker själv ladda upp ett bidrag men har teknikstrul då. Av någon anledning så fångar datorn upp bakgrundsmusiken men inte min röst. Det kopplas förbi micken på något vis. Jag vill bara trösta honom med att det är lite teknikstrul i den stora We Are The World-inspelningen också. De undrar väldigt länge varför varje gång Cyndi Lauper sjunger det låter som att det viskar och pratar människor. Och tror liksom så här, kan alla sluta prata varje gång Cyndi Lauper tar sitt solo? För det liksom tisslas och tasslas. Sen kom de på att det är för att hon har 30 miljarder armband och halsband och öringen på sig. Så varje gång hon går fram till micken så bara... Så att de hade också tekniska problem. Medan Cracker Jack strular med sin mikrofon så laddar von Skithål upp en tolkning av Knockin' on Heaven's Door. Schysst pianoljud, skriver Noetlovski. Cracker Jack lyckas äntligen fånga sin röst på en inspelning och skriver, men den hamnade i osynk. När man spelade upp resultatet så låg liksom musiken före det jag sjöng. Xandor laddar upp sin version av Ramlar. Alla i tråden tycker den är jättebra. Du har talang, säger de. Och Cracker Jack, han vill verkligen dela med sig, men inget funkar. Han skriver, programmet jävlas med mig och lägger en mörkgrå avskärmning uppe i låt längs menyn. Men det är många andra som klarar att ladda upp grejer. Reknal sjunger in en Josh Rouse-låt. Härlig låt, låter ju skitbra det här, säger de. Och Cracker Jack skriver, jag hatar det här jävla programmet. Ja, stackars Cracker Jack. Det går inget bra för honom alls. Men till slut lyckas han spela in, ladda upp. Alla tycker det blev jättefint. Och så kommer det in fler och fler bidrag då. Jock Bauer, CTU, den första tjejen, lägger upp en Britney-cover.
Oh.
Keso Gollen laddar upp en version av Jason Mraz I'm Yours. Jerkus laddar upp en egen låt som heter Carolina Gynnings bröst. Och Cracker Jack blir så jävla peppad av alla bidrag som kommer in i tråden att han får en idé. Och skriver, visst vore det sjukt roligt att spela in en låt tillsammans. Alltså en låt där kanske 15 olika personer sjunger en bit var. Det bästa exemplet på detta är ju We Are The World som framfördes av dåtidens bästa sångare inom flera olika genrer. Det är ändå lite hybris kanske för en person som inte har lyckats spela in sin egen röst en enda gång och tänka, nu kör vi We Are The World.
Jag relaterar.
Men idén är född om ett storslaget stjärnspäckat Flashback-samarbete. Kul idé, säger Jack Bauer, CTU. Jag är lätt på, säger Noetlovski. Älskar den låten, skriver Kesobollen. Jag är också på, skriver Jerkus. Cracker Jack, han lyckas engagera folk. Och för er som har sett dokumentären, då kan man säga så här, Cracker Jack, han är projektets Lionel Richie. Men det räcker ju inte. Man behöver ju en Quincy Jones också. Någon som kan producera och arra musiken, tygla den här kreativa urkraften. Cracker Jack skriver, vi måste hitta någon som är riktigt duktig på att klippa ihop och lägga till alla effekter. Någon som känner sig manad. Noetlovski, han anmäler sig. Projektet har fått sin Quincy. Skicka er inspelningar till Notte, säger Cracker Jack.
Gud vad fint den
är. Ja, det är fint.
Diskuterar de någonting om att de ska göra någon insamling i samband? Eller nej, är det mest att det ska göras en låt?
Nej, det är inte det. Och jag undrar lite om det kanske är därför som, lite spoiler, det blir lite svårare att rodda. Mm-hmm. Att få människor engagerade. För att liksom i We Are the World-inspelningen, då när man precis har samlat alla de här egorna klockan 12 på natten i den här skollheta studion, då kommer ju Bob Geldof in och pratar lite om hur det ser ut i Etiopien med svält. Så att det kanske blir lite jobbigare för folk att vara så, varför fick Diana Ross ett solo och inte jag? Jag har ju ändå gjort Footloose. Nu är i och för sig Kenny Loggins svingo i dokumentärer, men ändå, ni fattar. Så det kanske hade hjälpt lite för sammanhållningen. Erik Ande, 85, vill vara Bruce Springsteen. Det är ju ändå, får man ju ändå säga, att ta den grejen. Det är väldigt fint i den här dokumentären. Man sitter ju och tittar väldigt mycket på Bruce och ser hur sjukt trött han är.
Ja,
tröttare än någon annan. Mm-hmm. Och hur extremt lite hans röst har kvar att ge efter Born to Run-turnén. Men att han ändå liksom lyckas få ur sig.
We are the world. Oh, det är,
We are the children.
Men sluta.
Ja, det är helt jävla otroligt. I alla fall, Erik Ande, 85, vill ta Bruce Springsteens del. Modigt. Noetlovski vill vara Steve Perry, men ångrar sig sen och skriver, Kenny Rogers och James Ingram, de är mer i mitt register. Miramar erbjuder sig vara Stevie Wonder, men Cracker Jack har ju nu då två Stevie Wonder, det går inte. Miramar kan tänka sig vara Michael Jackson också, tur. Nicky Six blir tilldelad Paul Simon och Last Caress får bli James Ingram, eftersom att han har lagt upp ett litet snabbt smakprov på sin sångröst. Fan vad kul ändå. Alla är med. Sån jävla uppslutning. Kommer aldrig några inspelningar. Noetlovski. Nej. Projektets egen Quincy Jones får liksom inget riktigt råmaterial att jobba med. Mm-hmm. Kom igen nu gott folk, låt inte detta dö ut, skriver Cracker Jack. Nuetlovski skickar PM till alla inblandade, men efter några dagar skriver Cracker Jack: ska vi lägga ner We Are The World eller vad händer?
Det är tråkigt.
Ja, projektet verkar ha stött på liksom sitt första stora hinder. I ett sista försök att rädda det så startar Cracker Jack en ny tråd: Flashbacks Project We Are The World. Och så lägger han upp hela texten till låten och skriver: de fetstilta stycken är redan tagna, resten är up for grabs. Det krävs inte att man är superduktig, allt kan remixas och i princip alla är välkomna att delta. Det är lätt för honom att säga, det är ju Nuetlovski som ska mixa,
ja,
det. Han lyckas ju inte ens spela in något på sin dator. Men han är en eldsjäl. Azules är inne snabbt och plockar på sig Algy Rose rad som är And so we all must lend a helping hand, den här delen. And so we all must lend a helping hand. För er som inte kommer se dokumentären kan jag berätta att just den delen kan man se. För att Aljo är jättefull och tar alla andras textrader mitt i natten. Alla vill hem. Alla ser ut och somna. Vissa levererar, andra bärsar och bara håller på. Herr Oin plockar den här raden som på originalet sjungs av Tina Turner och Billy Joel. You know love is all we need. Ja men nice, nice. Raderna tas, gött gubbar, nu börjar det hända grejer, skriver Cracker Jack. Och 27 april, 2 veckor efter att Cracker Jack fick idén, har Nuetlovski fortfarande fått 2 inspelningar. Bara, kom igen nu, skriver han. Men det kommer inga bidrag, det kommer bara ursäkter. Si 807 skriver: hade mitt ljudkort accepterat min mikrofon så hade jag ställt upp. Var så säkra. Bartman 77 skriver: hade jag kunnat sjunga så hade jag ställt upp. Var så säkra. Fler löften om medverkan kommer in, men de är ju bara löften. Och 9 maj skriver Cracker Jack: känns som om detta projektet trots alla lovord verkar gå om intet. Och här någonstans dör nog drömmen om att liksom hela Flashback någon gång ska stämma upp i We Are The World. Så dagarna går och i slutet av maj skriver Cracker Jack, den obotliga optimisten: vi kanske ska hitta en kortare låt. En duett till och med hade varit okej. Men de lyckas inte komma överens om vilken låt. Och till slut skriver Cracker Jack: vilka stolpskott till människor som låter detta drömprojekt gå i graven. Men Nuetlovski är inte redo att ge upp riktigt än. Han vill prova igen med en lite lättare låt. Kanske Nothing Else Matters eller Brown Eyed Girl. Någon föreslår Now and Forever med Richard Marx. Någon annan Trail of Flames med Falconer. Men då får Grunk feeling och säger så här: vi ska ju skriva en egen låt. Och då känner man så här: vet du vad Grunk? Ni ska inte skriva en egen låt. Det är inte läge. Bestäm en jävla cover. Folk börjar bli trötta och det är dags att spela in någon jävla gång. Men exakt det här problemet finns också i dokumentären, när klockan är ungefär 6 på morgonen. Det är strålkastare i hela rummet, det är 40 grader varmt. Alla svettas, alla är trötta, folk försöker hoppa upp, hålla uppe sitt humör. De som har varit på galan innan, de har varit igång ungefär 1 dygn. Det är dags att få inspelat det sista, så alla ska få gå hem. Då får Stevie Wonder plötsligt feeling, precis som Grunk i Flashback-tråden. Föreslår att låten borde ha ett litet inslag på swahili. Han tycker att kanske man skulle kunna sjunga Tutu Wai Nono Willy Myongo, vilket får alla 40 artisterna att försöka sjunga det här på swahili. Och man sitter ju bara hemma i tv-soffan och bara: vad fan gör du Stevie? Nu är klockan 6:30, sluta. Folk liksom står och bara så här: okej, okay, vi bara försöker göra den här grejen. Sen är det någon som påpekar, de pratar inte ens swahili i Etiopien. Det här är bara svinkonstigt. Men surast av alla blir Waylon Jennings, som är den första att lämna studion, för här går topplocket ur. Han drar och säger de bevingade orden: well ain't no good old boy ever sung swahili. Och så stormar han ut ur studion. Jag förstår honom. Tillbaka till Flashback. Till slut bestämmer sig gänget för Time of Your Life med Green Day. Den 25 juni lägger Cracker Jack upp texten i tråden, kingar de 2 första texterna och skriver: plocka ut och sjung in nu, Sons of Beaches. WZ BZ sjunger in några rader, skickar till Nuetlovski som redan har paxat första refrängen. Cracker Jack skickar också in några rader och sen tar det stopp.
Åh oh, nej. För jag bara fråga, är swahilin med sen på We Are The World? Nej. Jag minns inte riktigt.
Nej, idén dör ju lite när man påpekar att det inte sjungs i Etiopien. Och så tror jag att folk, alltså de som är projektledare, känner att när Waylon Jennings drar att så här, det här kan ju verkligen utlösa en kedjeeffekt. Liksom. Mm. Det är gulligt att Willie Nelson ändå står kvar utan sin kompis.
I
sina flätor. Kanske för att han vet att han kommer få sjunga ett solo. Waylon hade ju inte ens ett solo. Han såg ut att må rätt dåligt redan innan, kan jag säga. Ja. Den 7 juli i alla fall summerar WZBZ resultatet hittills. Nu är Flashback-projektet We Are The World äntligen färdigt. Crackerjack, Noetlovski och WZBZ sjunger Time of Your Life. Ja, där kan man väl verkligen snacka om att sikta mot stjärnorna och landa någonstans i trädtopparna. Men de landar ju inte ens där, för låten, den blev aldrig riktigt klar, för Grunk har lite problem med rösten. Hildegard Krabba lovar att han kanske ska skaffa en mick. Och Kvipplins engagemang sträcker sig till att skriva "Ge mig en rad". 16 juli suckar Crackerjack: jag kanske ska starta ett projekt med bara mig själv. Ja, det kanske är dags att ge upp det här projektet. Men då kommer en Proclaimer in i tråden och kingar några rader. Och Flakon och sen West Bay. Han lovar att återkomma med vilka rader han tar, men han ska bara gå och klippa sig först. Shax paxar också några rader. Nu är vi på banan igen, tjejer. Nej, det är vi inte. Noetlovski skriver: jag väntar fortfarande på bidrag från flera. Och 7 augusti skriver Proclaimer: snälla, dö inte. Och 3 oktober skriver Crackerjack: nog är den död. Allt. Mm. Nej, tjejer. Drömmen om Flashbacks All-Star-låt har dött för gott igen. Nej! Det är lite för tidigt att tappa hoppet. Det här är fan ett enträget gäng. På själva julafton 2008 drar Tash igång ett nytt försök och WZBZ är på. Han skriver: jag tycker att vi kör på just We Are The World, men bara första versen och eventuellt refräng. Och Crackerjack är såklart på, men skriver: då måste vi kolla med Notte, för han är den enda som kan mixa, alltså Noetlovski. Ja, men vad fan, mixa är kul, skriver Noetlovski. Nu är Lionel tillbaka och Quincy tillbaka. De är outröttliga, de här två killarna. Men det märks att velandet börjar ta ut sin rätt. Crackerjack skriver: alltså, vi har gjort 3-4 försök innan. Folk har varit jättesaliga när de har fått reda på idén och velat bidra. Och sen är det bara jag som verkligen har skickat mitt material till Notte. Men nu har nya användare fått upp ögonen för tråden. Stigland skriver: jag kan tänka mig att delta i det här som min första contribution till det här forumet. Och Utopia har fått en USB-mic i julklapp. Han vill också vara med. Folk är på. Kul! Ska du bara välja låt då? Sara med Mauro Scocco kanske? Eller Bohemian Rhapsody? Eller ska vi ge We Are The World en chans till? Nej, till slut bestämmer de sig för Desperado med Eagles. Det är inte världens lättaste låt, så jag undrar lite varför de valde den.
Ja.
Crackerjack postar texten i råden. Han kingar de 2 första raderna. Bob Lunta kingar de 2 sista raderna. Tash väljer också ett stycke. Varken Utopia eller Stigland är intresserade länge. Men ändå, nu är det 3 sångare anmälda. Vi är igång, tjejer. Igen. 4:e gången gilt, eller 5:e, jag tror i och för sig kanske att det är 6:e gången gilt, ja. Och på nyårsafton skriver Noetlovski: jag har fått in bidrag från WZBZ, Crackerjack och Bob Lunta.
Ja, det har han något, ja.
Och 3 januari skriver Tash, som ju var den som bumpade projektet: ni får ursäkta att jag är så seg med mina delar, men jag har typ 40 graders feber och en hals som ett rivjärn och en rätt jävla trött, Crackerjack skriver. Déjà vu.
Ja.
Men nu visade det sig att Noetlovski har spelat in raden "Oh, you're a hard one", och den kanske någon annan hade paxat. Men nu är det fan först i kvarn som gäller. Djungens lag. Vi är uppe och rullar, tjejer. Shax tycker att låten är för hög för honom, men till slut spelar in ett stycke ändå. Desperado, oh you ain't getting no younger, sjunger Shax, men sen vet han inte hur han ska göra och skriver: okej, så hur skickar jag då? Ladda upp på Speedy Share, Shax. Men Shax skriver: en sista fråga bara. Vill Noetlovski bara ha de sekunderna jag sjunger, eller ska jag ha med hela tystnaden innan också? Det spelar ingen roll, säger en ganska otålig Noetlovski. Skicka bara. Snabba på nu, flickor, jag vill ha ett resultat ikväll, skriver Crackerjack. Har du fått in allt, Notte, nu? Och den 4 januari 2009, 7:30 på kvällen, länkar Noetlovski till låten och skriver i fetstil: här var det livat, här var det glatt. Flashback-drängar ger Desperado, med ett ljudklipp då som tyvärr är borta idag. Åh, herregud, skriver WZBZ. Något inom mig dog inombords när jag lyssnar på det här, skriver Crackerjack. Och Shax skriver: jag har ändrat mig. byt ut mitt stycke.
Nej.
Stackars Shax. Han är inte nöjd med sin insats. Och man kan ju känna igen den där känslan. Någon frågar, vill du hålla ett tal? Eller vara bestman? Eller bröllop? Eller sjunga en sång på någons födelsedag? Man blir medryckt, man tänker kul, jag hänger på. Men sen när man väl står där så märker man att alla de andra som är med är fan skit. Bra ju, de är jättebra. Och jag är ju bara en sån glad gamäng. Men det är väl inte tanken att man ska sjunga någonting själva, utan om man, jag hörde, jag ska ha en liten del som bara jag sjunger. Det där kan ju hända den bästa. Och det, frågan är om det någonsin har hänt tydligare än när Bob Dylan bestämde sig av en outgrundlig anledning för att vara med i We Are The World. Dokumentären, så, alltså, i den vanliga videon så ser man ju också Bob Dylans väldigt obekväma. Det har ju blivit en meme, liksom, hur Bob Dylan mår när han är intryckt bland världens 39 största vokalister och försöker mäta sig. Men man får väldigt mycket av det här i dokumentären. Han vet ju att han inte är en sångare som Stevie Wonder. Men han har ändå redan sagt att han ska vara med. Och så ser man en bild på hans otroligt ansträngda ansikte. Han har ingen hals. Alltså, nej, axlarna är ovanför öronen. Han försöker om sig till en sköldpadda så han kan krypa in i sitt lilla skal och komma ut igen när Bruce och Stevie och Cindy och Tina Turner har åkt hem. Det är mycket starkt. De gör så till slut för att få honom att sjunga att de tar ut alla andra ur studion och stänger av ljudet så han får stå där alldeles själv.
Fan vad mänskligt ändå.
We'll say all night. It's true, you make a better day. It's true. You have to run that back a lot of time.
Så där gör han, och så samtidigt som han gör det så måste han också veta att Bruce, som precis har avslutat en turné, har levererat det här typ 10 gånger under kvällen.
Alltså jag...
Då är det lite jobbigt att komma med.
Det som är så taskigt när man är i Bob Dylan-stadiet, det är ju att man också hamnar i att man inte vågar ta i.
Ja.
Och så blir det så 600 gånger värre av att man bara försöker väsa sig ur de där situationerna. Det är mycket mer klädsamt att bara vara så högljudd och dålig än tyst och dålig.
Ja, men verkligen. Det är också liksom så här, alla vet, alla hör ju på Bruce röst att den är helt paj.
Ja.
Men han bara dönar ju på. Ja. Liksom, och så ser man, och så ska man se det. Ja. Det är som att bli omsprungen av någon med brutet ben. Det är så himla taskigt.
Vilka andra ska vara med i projektet, sa du?
Ja. Tash skriver, mycket väl kämpat gubbar, i alla fall i Flashback-tråden. När startades tråden? Ska kolla. Okej, 8 månader sedan. Trägen vinner, som det heter. Ja, fan vad de har kämpat, gänget i tråden. Eller inte alla då. Min extremt inkompletta lista på folk som har anmält intresse, det har över 30 namn på sig. Och på inspelningen sjunger bara Cracker Jack, WZBZ, Bob Lunta och Shax. Och kanske Noetlovski. Så det blev ju inte riktigt den där all-star-festen man hade hoppats på då. Men Lionel Richie, a.k.a. Cracker Jack, han är nöjd ändå och skriver, någon borde lägga upp den på YouTube, helt klart. Men det är ingen som gör det. Den laddas upp på Speedy Share några gånger, sen någon annan sida och sen är den stendöd. Vem vet, kanske ligger den och guppar någonstans där ute på internet. Jag har inte lyckats hitta den. Om någon kan hitta den så får de jättegärna skicka den till mig. Det hade varit underbart.
Men vi kan väl skicka ut en blinkning till Notte, för vi har ju haft kontakt med honom förut.
Ja, Notte kan ha den.
Ja, om han skulle kunna skicka den till oss.
Sant.
Det hade varit otroligt. Det hade varit,
vi kommer väldigt, skicka väldigt ett fint allergitest. Som kompensation.
Ja, alltså jag har lite grann försonat med att jag kanske aldrig kommer få höra den där låten. Men jag har också tänkt så här, det kanske inte är det som är det viktiga. För till skillnad från sin stora syster We Are The World, så har liksom Flashbacks Desperado inte riktigt etsat sig fast i det kollektiva medvetandet på samma sätt. Men för de som var med när den växte fram den där våren 2008 och sommaren och hösten och vintern, så kanske det inte var resultatet som var det viktiga, utan själva processen. Och det dröjde ju 40 år innan vi fick se vad som verkligen hände bakom kulisserna på We Are The World.
Varför dröjde det 40 år?
Ja, det är väl väldigt länge.
Ja, det är väl väldigt länge. Ja. De måste säger ju haft... de någonting om det när de släppte dokumentären?
Nej. Alltså, de måste ju haft som syfte att visa filmen.
Ja, det är ju film, det är ju folk som är där och filmar hela tiden liksom.
Ja, hur fan kan det? För då tänker jag att det är kul också om vi får låten av Notte. Att det har dröjt nu då.
Ja, just det.
Precis. 15 år.
15 år.
Ja, men det är precis mycket kortare. Då kan man ju vinna över We Are The World på det sättet. Ja.
Men för det är ändå väldigt... Alltså om det bestämdes redan då, typ att det här kommer vi visa.
Det, men ja, det finns, det finns en musikvideo från ja. Det som ja, det har visats.
Den som, precis, det är den, den sändes ju över hela världen samtidigt. Ja. Då. Så den finns ju. Mm-hmm. Och, men de filmar, det är det som är roligt, att man verkligen får se hur trötta alla är. Ja. För att de filmar där inne hela tiden. Ja. Man får verkligen se hur, när klockan är 6 och alla bara vill gå hem och någon tror att de lättar upp stämningen med att dra ett extra skämt.
Ja.
Hur folk skrattar artigt och sen färre och färre skrattar artigt och till slut tänker alla, ingen skrattar åt några skämt för vi måste bara fan härifrån.
Ja.
Det är väldigt snyggt att man verkligen får se det. Men det dröjde som sagt 40 år och det är säkert mycket vi inte får se. Men när Flashback spelade in Desperado, då hade vi ju första parkett från första stund och det tycker jag är fint.
Mm.
Och vad hände sen då? Jo, tråden bubblar på ett tag. Folk är sugna på en följare. Man bestämmer sig för Hey Jude, men ingen skickar in något. Cracker Jack vill rikta in sig mer på musikalsång. Någon annan vill ha enklare låtar. Någon tycker något med Ray Charles. Till slut bestämmer man sig för You Are Not Alone med Michael Jackson och det rinner såklart ut i sanden. I april 2010 startar Cracker Jack-tråden We Are The World Part 2. 8 användare hinner välja verser, åtskilja andra anmäler intresse, 3 skickar inspelat material, tråden död förklaras av Noetlovski i slutet av juli samma år med orden blir inget av det här. Icke. Leva. Låta. Dö. Det blev inte någon We Are The World. De siktade på det här. Men det blev istället det här. Ja, jag har inte lyckats hitta låten, tjejer, så vi får sjunga den själva.
Nej,
ni fick ju texten.
Nej,
ni fick ju texten igår. Har ni hunnit träna?
Du,
nej.
Du skrev bara så här, det vore bra om ni lyssnar på den här innan.
Okej, okay, nu kör vi.
Men jag vet inte vad texten är innan.
Desperado. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences.
Här är man.
For so long.
Är vi inte fel?
Jo, vi är fel.
Oh, hard. Mm. Okay.
Oh, you're a hard one. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table. But you only want the ones that you can't get. Okej, det här kan man ju i alla fall.
Desperado. Oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom. Oh, freedom. Well, it's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Ja, fy fan vad bra tjejer! Det är inte välgörenhetssången
idag. Men det är det vi förtjänar. The sky won't snow and the sun won't shine.
It's hard to tell the night time from the day.
Gud vad svårt, jag gissar det med melodin.
You're losing all your highs and lows. Funny how the feeling goes. Away.
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 Desperado. Why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gates. Maybe raining. But there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Be- så mycket till Cracker Jack och Noel Lovski. Och ja, det var det blev av alla stora drömmar på Flashback om att sjunga in en egen We Are The World. 15 år senare sitter tre medelålders kvinnor i en studio i Majorna och nynnar med till Desperados. Och det får väl vara slut där, tror jag.
Det får det verkligen det får det vara. Vi kunde verkligen få berätta oss bättre innan genom att tänka till exempel av texten. Det är så hemskt mycket om ursäkt.
Det var tråkigt.
Alla pengar som kommer in för låten kommer vi ju lägga på Allergiförbundets barn.
Just det. Och Flashback, de får dela
skicka,
på intäkterna.
Skicka direkt till där. Jag tror Flashback också är enig om att pengarna ska till Allergiförbundets barn.
De håller upp tänderna här på bland patronerna. Mm. Otroligt vackert, säger de. Mm. Tack
man
för att ni
ger
så fint.
Man får inte en andra chans, eller?
Jag känner också, det hade varit kul. Fy fan, det var hemskt.
Alltså så här, är det någonting vi har lärt oss från där, så är det att man kan inte vi tar om det. Nej, det är en one shot. Då blir det någonting. Blir det bra? Nej, men det blir någonting. Man kan inte hålla på och tänka men nej, nu tar vi om. Det var det här, det blev.
Ja, det blev det här.
Det blev.
Vi fick ju också alla känna hur det kändes att vara Bob Dylan för en stund.
Verkligen.
Om inte annat.
Verkligen. Man sympatiserar verkligen med hans väsande i den här. Ja. Åh, vad hemskt det där var.
Okej, vi tvättar våra öron lite snabbt med så här.
We are the world. We are the children.
Jag ska prata om dumma saker ni gjort sammanfogad trådmod. Tråden
full av livsglädje.
Ja, det har varit så mycket läsning. Den är från 2003. Sista inlägget är från 2021. Väldigt lång. Jag trodde att jag skulle få några dagars underbar rolig läsning. Jag har liksom sparat den här tråden. Blev ganska snabbt riktigt jävla irriterad. Eftersom att många av historierna då, de är också långa. Och väldigt lika varandra. Det är liksom folk som skriver 5000 tecken. Om när de puttade ner brorsan från trappan. Eller kastade snöbollar på en buss. Eller råkade bli fulla och ta kompisen på pattarna.
She's so crazy, I love her.
Ja. Mycket skryt är det också. Inte dumheter utan bara helt vanligt skryt. Användaren Roensk sammanfattar tråden halvvägs in ganska bra med ett rim. Han skriver, inläggen är verkligen av blandad kvalitet. Allt från jag sa kärring till en tant som blev sur till jag la en stock på ett spår så att tåg spåra ur. Jag tröttnade som sagt ganska fort. Till slut märkte jag liksom att mitt enda nöje i tråden var när folk gick för långt. Som du pratade lite om förra veckan. När liksom alla är så, nej, det där går vi inte med på. När de raidade där, Mia. Mm. Och flashbackarna, det händer i alla fall någonting när flashbackarna vänder sitt glada humör som de har fått av de här putslustiga historierna till det där var verkligen inte okej. Och när folk går för långt, då är det alltid inlägg som handlar om att tjejer har varit taskiga mot killar eller dumheter som innefattar djur. Har man eldat igelkottar så får man sin beskärda del internetstryk. Användaren Das Dave försvarar sig med att skriva, men nu är jag väldigt god vän med djur och natur. Samt har ett autogiro till Greenpeace där jag skänker 200 kronor i månaden. Mm. Och det är ju en rar tanke ändå, att alla som skänker pengar till Greenpeace skulle sona för att de har kickat mot en duva någon gång. Mm. Ibland är de lite snett ute på andra sätt. Brobban gör till exempel ett inlägg där han skriver, gymnasiet skruvar jag ner en lampkupa från taket inne på toan. Sen sket jag i den och skruvar upp den igen.
Det var väl ändå...
Det var ju dumt.
Det var ett kvalificerat inlägg i den här tråden, får jag väl säga.
Och då skriver Kyckelsrud, det är inte dumt, det är sjukt.
Ganska sjukt.
Ja,
men
väldigt
också
dumt.
Ganska
dumt. Om det är hemma hos sig själv är det ju väldigt, väldigt dumt. Mm. Tråden har ljusglimtar såklart, och det är ju de som vi ska fokusera på. Trådstarten lyder så här då, det är 2003. Trådstarten heter Benno och han skriver, jag tänkte dela med mig av några dumma saker som jag har gjort genom åren. När jag var 7 år tjatade jag länge om att få ett par nya riktiga gummistövlar, såna där höga. Sitter med dem hemma i hallen och får för mig att klippa sönder bägge stövlarna med en sax. Så. Nostalgiskt ändå, lite. När man minns tillbaka en tid när barn kunde klippa med sax.
Just det.
Så det får man ju.
Ja, det var en nyhet. Det var en kvinna, en syslöjdslärare.
Så sa att
för jag
kan.
Sa det till min tjej. Jag bara, har du hört det här om att barn kan inte klippa med sax längre? Så hon bara, vem är det som har sagt det? Jag bara, nej men det är en undersökning. Och så gick jag in och kollade, då är det en sysselslöjdslärare som har varit så, jag tror inte att barn kan klippa med sax längre.
Jag hade väl lagt upp en bild också, med någon som har klippt snett.
Så jävla dumt.
Sen kom ju nästa, då var det en gympalärare som sa att barn inte kan göra kullerbyttor längre.
Ja, du ser. Ja.
Då testade jag på mitt barn. Ja. Och så gjorde hon en kullerbytta, så sa hon, nu ska du försöka mamma. Ryggskott.
Every day is filled with opportunities to express yourself. And with an everyday piece from Blue Nile, you can do it without saying a word. Blue Nile's collection of diamond jewelry is the ultimate statement, with sparkle that elevates any outfit. Or switch things up with a sapphire piece sure to spark conversation. Either way, their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Express yourself with Blue Nile, the original online jeweler, at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sen så skriver Benno, 14 år, jag och morsan ska ut och handla. Jag går ut före med bilnycklarna. Bredvid bilen är det en gatubrunn. Jag får få mig att testa ifall nyckelklippan skulle få plats mellan springorna. Plum, sa det. Vi fick ringa till gatukontoret som fick skicka en gubbe. Jag fick gräva i den äckliga sörjan efter nycklarna. 2 timmar senare kunde vi åka iväg 1200 spänn fattigare och en visdom rikare. Det här var bara ett litet axplock av idiotgrejer som jag har gjort. Dela gärna med er av era idiotier. Så det är ju då en tråd som i alla fall uppmuntrar till en god portion nostalgi. Man sitter och läser och minns alla dumheter man själv har gjort kanske. Allt kul man har haft med silvertejp, alla trasiga ting skapade av tvångsmässiga dumheter. Som till exempel när jag stack en nål i klassens gemensamma boll bara för att se om den skulle gå sönder. Vilket den såklart gjorde. Det var inte kul då, det är inte kul nu. Inte värt att berätta. Och så är ju de flesta dumheter. Att det bara är dumt och meningslöst. Men en del dumheter är faktiskt lite mysiga. Och jag har delat in dumheterna i 3 stycken kategorier för att ta mig igenom det här. Och det är barn, tonåring och vuxen. Och vi börjar då med den nostalgiska delen, barndomen såklart. Heis skriver så här om dumheter från sin barndom. Skulle lära mig dyka från sängen, bröt armen. Typiskt. Mm. Mumma pappa skriver, 8 år önskade mig bara en röd julost i julklapp. Fick bara en röd julost i julklapp. Ångrar mig ännu fram till denna dag. Det var lite dumt. Stargazer skriver, en gång limmade jag igen ögonlocken på bilden. Våran bildlärare började lipa. Det gjorde hon i och för sig varje lektion.
Som har alla haft en sån lärare.
Det är så sjukt med människor som har det röstläget. Ja. Man börjar gråta vilken sekund som helst röstläget.
Och också gjorde det. Inte bara hade det röstläget utan också hade så nära till liv. När man jobbar i högstadiet, hur kan man ha så nära till gråt?
Nej, det var fruktansvärt. Våran hette Tyndi och var väldigt, väldigt kristen. Mm. Och så var det, man skulle måla bilder på Jesus varje gång. Mm. Väldigt ledsen blev hon när man gjorde fel. Apan Ola skriver, mamma bad mig gå och handla mjölk. Jag undrade hur mycket mjölk jag skulle köpa och hon svarade, ta så mycket du orkar bära. 45 minuter senare kom jag hem med 40 liter mjölk på en pulka. Prisse skriver,
det var gulligt.
Ja, det var gulligt ändå. Mycket oboj i den veckan kanske. Prisse skriver, man är bra konstig när man är liten. Jag och en kompis fick för oss att fälla ett stort träd. Efter veckor av täljande med en morakniv ramlade trädet ner. Vi var överlyckliga för det som inträffade. Men varför gjorde man så? Mm.
Ja.
Varför gjorde man så? Antagligen för att man kunde, gissar jag. Salpeter skriver, när jag var liten tryckte jag in en ostmacka i VHS-spelaren så att den fastnade. Farsan frågade varför jag gjorde det. Jag svarade, för att jag kan. Och det var ju så det var. Varför man gjorde så är också en fråga som kommer upp i många av historierna som innefattar eld. Jag var ju själv något av en pyroman, så jag vurmar extra starkt för dessa berättelser. Jag har valt ut en från användaren RNDUSR som på dagis startar ett gäng som man kallar för Tändarligan. RNDUSR skriver, för att bli medlem i Tändarligan krävs det att man stjäl en tändare från sina föräldrar och har med den till dagis. Nya medlemmar initieras i ligan och vi börjar bli trötta på bara elda papper och röka gräs. Ops, inte Mariana. Det hade varit konstigt när de var fem. Så jag kommer på den geniala planen att vi ska bränna ner ett piratskepp i trä som finns på dagisets lekplats. I ungefär samma veva som detta fastställs som Tändarligans blivande första kupp så gör jag valet att utesluta en av de nyinitierade medlemmarna som jag inte riktigt kände för. Professionen i fråga. Jag råkar emellertid veta lite för mycket.
Nej.
Och otroligt nog kallar den här femåringen då för dagisfrökarna som omedelbart gör razzia mot vårt tillhåll. Beslag tar våra tändare, skäller ut oss och tar kontakt med våra föräldrar. Så det är någon slags organiserad brottslighet då. Men de verkar ha vägt upp för det här senare, Tändarligan. I lågstadiet så startar samma gäng den smått fascistiska gruppen ICE Police. Mm. Vars uppgift är att terrorisera alla i pulkabacken. Så att då är det ju jämnt. Dirtan skriver, i grundskolan hade vi en turkisk tjej i klassen. Hon var en total suck-up till lärarna på skolan. Efter ett tag märkte vi att vi hade börjat använda hennes namn som en svordom. Till exempel, åh, Tulin också!
Nej.
Det är roligt.
Det är roligt. Detta spred sig som en löpeld över skolan och efter ett kort tag gick alla runt och sa, åh, Tulin också! Min polare ringde även hem till Tulin för att få reda på fler familjenamn vi kunde använda i vårt svordomslexikon. En dag hade hela skolan obligatoriskt möte. Min lärarinna var komplett galen och undrade varför elever gick runt och skrek Tulin i korridoren. Efter att Tulin pekat ut mig som den skyldiga stod min lärare och skrek, Alexander! Hur skulle det kännas om jag gick runt och sa, jävla Alexander! Varje gång jag snubblade. Jag förklarade att Tulin låter mer negativt än Alexander. Det låter bara konstigt. Efter ett tag fick alla som sa Tulin på skolan en timme kvarsittning. Men de verkar ha fortsatt ändå. De bästa dumma grejerna, det är ändå de som är ganska smarta. För de bästa dumheterna tycker jag är de som görs i hämnd. Då blir jag riktigt glad. Glumin skriver, när brorsan var 5 år hade han fått en utskällning av farsan. Farsan hade gått och lagt sig senare. Då hade brorsan bestämt sig för att hämnas. Han går fram till farsan som sover, drar ner byxorna och stoppar in sin lilla snopp i en av farsans näsborrar. Farsan vaknar. Det är gulligt.
Det är så jävla... Men vad, jag har så många frågor om...
Det är så dumt.
Vilket...
Ja...
Hur stora, antingen jättestora näsborrar eller jätteliten snopp.
Ja, men har väl ganska liten snopp.
Men jo, men även ett barn har väl inte, alltså en näsborre är ju jätteliten.
Mm, hur gammal var han?
5.
Jag vet inte.
Visst är väl ändå en näsborre mindre än en 5-årings snopp.
Ja, det kanske var därför han vaknade.
Det känns typ som att man kan bli dömd för pedofili bara för att man pratar om det här. Så jag får inte säga någonting.
Det känns verkligen så.
Låt det blir som den nya mangadomen. Typ, att alla är så här, va, vad sjukt kan man bli dömd för pedofili för det? Ja, och så står vi där dömda för pedofili. Så är det tråkigt ju.
Att du sa att det var gulligt. Det var väldigt, väldigt tråkigt. Man stoppar inte lilla snopp i farsens näsborre.
Det var sjukt. Det var otroligt sjukt.
Oh, det är så dumt. Oh, sen har vi också en användare. Våran kära reaktor Rickard, känd för att ha byggt en liten kärnreaktor hemma i sitt kök. Han är ju en klass för sig. Det vet vi ju redan. Mm. Psychopathic skriver: jag la Thunder Kings i en grannes postlåda. Postlådan gick åt helvete. Och det är ju många som har gjort, men den här konflikten med grannen verkar ha eskalerat under barndomen. Psychopathic skriver senare i ett inlägg: när jag var 12 år så låg jag fortfarande i fejd med min granne, som bland annat la sig i angående mina grodor och mina labbglas. Jag blandade till världens mest miljöförstörande gift bestående av bly, kadmium, kopparsulfat, järnklorid och gud vet vad.
Hur gammal var han?
Ja, detta är ju 12 är han här. Effektivt var det i alla fall. På natten smög jag bort och hällde skiten på grannens rabatter, blommor, tomtäck, äppelträd och gräsmatta. Nästa dag var allt dött. Ja, så gick det. Och nu har ju Psychopathic ändå hamnat i tonåren. Så då tar väl vi oss till tonåren och dess dumheter också. De flesta dumheter under tonåren utspelar sig i skolmiljö. Mossi skriver till exempel: jag slängde en kalvlunga på en i klassen när vi dissekerade sådana. Cold Dead Hands skriver: jag beställde 60 böcker och 3 videofilmer i min hemkunskapslärarinnas namn. Hon var militant feminist. Och då tänker man kanske att Cold Dead Hands beställde hem porr. Mm. Kanske till lärarinnan. Eller filmen Apocalypse Now. Som absolut inte klarar beställtestet. Att det är det han liksom köpte hem till sin hemkunskapslärare. Och kanske 60 exemplar av Mikael Persbrandts självbiografi. Mm. Eller något sånt. Men det är inte det som han har beställt. Utan det är 60 böcker och 3 filmer om bär.
Jaha.
Jättedumt.
Ja. Väldigt, ganska roligt faktiskt.
Väldigt dumt.
Ja. Det är roligare än på.
Det är roligt om det är 60, roligt, det är väldigt roligt om det är 60 olika böcker om bär. Ja, 60 olika titlar.
Ja, det måste det. Ja, gud. Dipperdan skriver: jag och mina polare tog en cykeltur på landet för att se vad det fanns för spännande saker att fördriva tiden med. Vi bestämmer oss för att besöka lite gamla hus och se om man kan få med sig någonting värdefullt därifrån. Hus 1, röd liten sommarstuga. Byte, en dunk med vatten som vi trodde var sprit. Hus 2, gult tvåvåningshus vid slutet av en liten grusväg. Vi hinner väl med kanske 20 sekunder snokande innan det brakar loss en hög jävla röst på ryska på ovanvåningen. Panikflykt, ut fort som fan och cykla i 70 därifrån. Byte, ingenting. Hus 3, grön barack. Byte, en halv flaska päronkonjak och en walkie-talkie. Vi drog igång walkie-talkien som gick till en som körde skogsmaskin och sa: hej, vi har gjort inbrott hos er och snott eran sprit. Det blev ett jävla liv i den lilla apparaten, så vi kastade skiten i sjön, åkte till en badplats och drack upp spriten. Lagom till att vi skulle dra oss hem igen upptäckte jag: jag har tappat min plånbok.
Nej.
Självklart med alla mina uppgifter i. Dumt.
Det har jag också gjort en gång. Nej. Jag blev jagad av polisen när jag var tonåring.
Tappat din plånbok.
Jag blev tagen för fylla. Mm. Och hade folköl i en systemet på sig. Mm. Pigga ville verka cool. Och de jagade mig. Jag kastar hela påsen. Inser att i påsen låg också mitt lägg.
Oh.
Och så hör jag hur de säger, någon skriker: stanna, stanna, du är så ung, du har druckit starköl. Så hör den andra säga: det är inte starköl. Hon vill bara få det se ut.
Ja, nej. Ja.
Jo,
ännu värre. Åh, gud. Just det. Ja, men apropå då att göra dumma men ändå planerade, som typ de här inbrotten då, saker i tonåren, så uppstod det i tråden även lite fina möten. Folk från förr som återses många år senare. När Petersen berättar om ett litet oskyldigt hyss han och hans kompisar gjorde på en länsväg i tonåren, så svarar Carlos Montana: åh, det gamla klassiska reptricket. Om det var 111 så var nog jag med. Det bekräftas att det här buset skedde på väg 111. Musikal G verkar också ha varit med, fast på ett annat sätt. Han skriver nämligen: jag hoppas verkligen inte det var ni som spärrade av 111 med vägkoner och rep och kastade ut 50 meter gatsten efter avspärrningen. Jag kom körandes med MC i mörkret och hinner precis märka att någonting glimrar till framför mig i maghöjd och får stopp på MCn lagom till repet. Det tog mig och en annan kille en jävla tid att göra vägen farbar igen, och just då kommer en ambulans i utryckning. Dåligt omdöme.
Ja, det får man väl ändå, skriva under på.
Ja, de som hade det så mysigt. Dåligt omdöme och dumma grejer går ju ofta hand i hand. Monarskot har också en berättelse. Han skriver: jag hade råkat buckla till farsans hyfsat fina Sierra lite på ena flygen. Jag bestämde mig för att dölja det hela med ett försäkringsbedrägeri. Bröt upp bilen, tjuvkopplade och körde ut till en skogsväg och plockade lite smågrejer, typ stereo och sånt. Sen slog jag sönder hela bilen. Farsan hade tyvärr bara trafikförsäkring.
Nej.
Dumt. Dumt, dumt, dumt. Men alla, alla dumma grejer är ju inte så himla dumma. Kapten Rövskägg skriver: jag ollade min lärares glasögon när han hade glömt dem på kateten och gått ut. Joe så svarar: varför var det dumt? Fick du ögonsmegma på ollonet och tvingades uppsöka skolsyster och förklara din prekära situation, eller vadå? Men de allra bästa dumma grejerna, det är ju de som är rätt smarta, som sagt. De som görs i hämnd, då blir jag ju väldigt glad. Mojet skriver: när jag var 15 år var jag lite mobbad av en äldre kille. Jag ser att den här killen går in på ett disco. Jag går hem till killen och ringer på och säger: hej, Robert sa att jag fick sova över här. Jag hittar hans rum, skiter därefter i hans säng, drar över täcket och går hem.
Oj.
Det blir mig glad.
Fan vad gött.
Sen har vi också han som är en klass för sig. Psychopathic Reaktor Rickard, vars dumheter nästan uteslutande, som ni vet, handlar om bomber och sprängämnen. Och som även han har varit en tonåring. Psychopathic skriver: en annan gång så var det fosfor och det är något oskyldigare kaliumpermanganat.
Det låter superoskyldigt.
Ja, packade allting i en penna. Sen skulle jag ha en stubin och utan att tänka på att det finns någonting som heter friktion så började jag pressa ner ett tomteblås i skiten. Som tur var hade jag blyhandskar på mig, sådana som används vid hantering av radioaktiva ämnen, men de blev helt sönderslitna. Tonåren kommer, tonåren går, vuxendomen kommer, dumheterna består. Nu ska vi se vad flashbackarna har hittat på för dumheter i vuxen ålder, slutligen. Lutas skriver: i somras sprang jag naken över en polisbil. 12 000 i skadestånd, 1 700 i böter. Något liknande för dig där kanske, Mia? Shamron skriver: en gång så pissade jag på grannens tomt. Han kom ut och kollade på mig. Vi hade ögonkontakt i 20 sekunder. Sen bjöd han in mig. Sen hade vi oskyddat sex. 8 gånger. Ja. Oklart vilken del av den berättelsen som det var dum.
Det var, ja, om det var, precis. Om det var 7 gånger hade det varit helt lugnt.
Ja,
8 gånger.
Ja, just det. Om pisset var okej eller om det var dumt. Så många frågor, så lite svar. Men annars, hörni, så verkar dumheterna ha lugnat ner sig rätt så jävla avsevärt i intensitet när vuxendomen inträtt. Knivjärri startar sitt inlägg med att länka till en musiklåt från Lilla Melodifestivalen 2008. Den här. Sen skriver han uppgivet: ringde in och röstade på denna 10 gånger. Festledaren, så blir det inte. Urban Kid skriver: jag kramade Peter Sipens. Väldigt dumt. Jag har inte druckit alkohol sedan dess. Nej, dumheterna är lite avskalade. The Puppet Master skriver: valet 2002. Jag röstade på Moderaterna. Så dumt. Bertinger skriver: jag släppte in 2 fjortisar på festen hemma hos mig igår. 15 minuter senare låg de och krälade i varandras spyor och skrek pedofil till alla som försökte hjälpa dem.
Fan, vilka rutinerade 15-åringar.
Krälla i spyor. Jävla pedofil! Vill du ha lite vatten? Då är man fan vuxen när man blir kallad för pedo utan att man ens har gjort någonting. Flashbackarna har blivit trötta. Och det har också deras dumheter blivit. Herr Gurka skriver: jag tatuerade in texten "jag är trött" på ena foten. Och på den andra foten "jag med".
Det tyckte jag var kul.
Ja. Playmate skriver: har du fortfarande kvar det? Herr Gurka svarar: ja, det är ju det som är problemet. Det går inte bort precis. Det var kul, men det är inte samma svung när man är vuxen. Det kan vara lite, lite mer så här vardagliga dråpligheter. Who's got the crack, skriver. För ett tag sedan så tyckte jag att min mobil uppförde sig lite konstigt. Så jag tänkte att jag skulle ringa den från hemtelefonen för att se om det går fram signaler. Jag står med mobilen i handen och börjar ringa. Jag svarar, hallå? Hallå? Tills jag kommer på att det är jag själv som har ringt till den. Det är lite trött och det är lite dråpligt. Men sen så har vi också han som är en klass för sig. Våran reaktor Rickard. Som även gjort riktigt, riktigt dumma saker i vuxen ålder. Som man bland annat kan höra om i tidigare avsnitt av den här podden till exempel. Psychopathic skriver. Jag kom hem ganska full efter en fest en gång och kom på att jag hade salpetersyra, svavelsyra och glycerin hemma. Blandade ihop allt. Nåja, lite vett hade jag väl kvar så det blev inga större mängder. Men när jag vaknade nästan morgon står där en bägare full med nitroglycerin. Eldade sen med bensin i en liten skål. Men då började det brinna och sprida sig och jag försökte sopa ner allting på golvet. Men det var inget golv utan bara massa bensindunkar och tesprit. Jag åt upp alla mina antidepressiva tabletter för att se vad som skulle hända. 1,5 gram Effexor och 120 milligram Seroxat. Slutade på IVA med hjärtkollaps.
Nej.
Tråkigt. Rickard tröttnar ju aldrig och dumheterna har ju följt honom genom hela livet. Till mångas stora förtret, kanske också hans, men också till vår stora glädje.
Ja, verkligen. Mm. Det får man verkligen säga.
Jävla hjälte, verkligen.
Så det var den jävla tråden.
Bra gjort. Bra kämpat, Emma.
Tack.
Mycket bra. Flashback forever. Ja, idag ska jag som sagt prata om dryckens Judas Iskariot. Den ser kall, god och läskande ut, precis som Judas gjorde. Men när man får den till munnen för att släcka sin svåra törst, då märker man hans svekfulla smak. Man spottar och man fräser. Han smakar parfym och huvudvärk. Vad dum man känner sig. Och gå på krogen nu för tiden, det är som att spela det där jävla Jelly Beans-spelet där man inte har en aning om man ska få en böna med smak av smörpopcorn, det vill säga en ljuvlig ljus lager, eller en böna som smakar sjukdom, det vill säga en IPA. Dödens dryck, den dåliga andedräktens mecka, Montezumas egentliga hämnd. Men vill jag säga, smaken är ju som baken, det vill säga vissa människors smak är det som finns inne i röven, bakom lager av intorkat svett, inne i analkanalen, det gillar vissa. Smak av surknull, som att två mycket, mycket smutsiga människor har blandat sina kroppsvätskor. Den ena har de senaste 10 åren bara fräschat upp sig genom att raggarduscha i hemmanent, medan den andra bara har låtit naturen ha sin gång, inte gjort motstånd och därför utvecklat en egen surdegskultur i ljumskar, armhålor och kring könet. Som de två kropparnas förening, så smakar IPA. Och det gillar vissa. Och jag dömer ingen för det.
För du är neutral, eller hur?
Som vanligt. En av de stora IPA-entusiasterna i det här landet sitter faktiskt med oss här idag. Ina Lundström, välkommen till studion.
Tack.
Vad är det du älskar med den vidriga, vidriga IPA:n?
Jag vet inte. Jag tycker det är gott.
Det tycker du är gott. Ja. Bra svar. Emma Knyckare, välkommen ska du också vara till min
Tack
studio.
Så mycket.
Du är inte heller helt oäven inför IPA:s fruktansvärda kraft. Vad är det du tycker om med att bli våldtagen av en vätska? Enkel fråga bara.
Jag vill bara säga att jag är inte heller så förtjust i IPA. Jag tycker att det smakar blommor. Men jag tycker om några för att Ina har lärt mig.
Det där är så jävla fult att du skyller på mig. Jag gillar inte IPA egentligen. Men jag dricker ibland för att Ina blir glad. Du gillar visst IPA.
Jag gillar några stycken. Men det finns några som jag bara som jag tycker smakar...
Jag gillar vissa lager. Jag gillar vissa olika sorter.
Det är sant, ja. Men jag gillar inte alla lager heller. Nej. Vissa smakar ju räkor.
Nej, just det. Inte helt överens här har jag.
Nej, men jag trodde inte jag gillade IPA. Men jag har lärt mig att gilla några. Absolut. De är så starka framförallt. Det skulle jag säga är en
för. Fruktansvärda.
Jag hade ju verkligen en personlighetskris. Det var ju sjukt jobbigt när jag jobbade på Hagabion. Det var ju 2000. Jag började jobba där 2008. Det var ju då liksom IPA kom till Sverige. Och jag var ju bara så jävlar vilket jävla, alltså mest för att människor var så jävla ollonaktiga som kom in och beställde IPA. Mm. Att folk kom in och var så, en humlebomb! Jag bara, dra åt helvete ditt jävla ollon, du får en stor stark. Folk typ, jag vill ha en drink, du får fiskshots. Alltså så här att man bara slog ner det så fullständigt. Jag och Kalle bara gjorde så jävla lustiga över alla så maltbaroner och humlekonnässörer som skulle gå in och typ, jag vill ha en Simcoe-musik. Och sen var det en dag efter stängning, sen det var någon som var där som bara så här, men du kan ju smaka en typ. Och så smakade jag och så tyckte det var jättegott.
Ja.
Det var jättejobbigt allting. Ja. Med självbilden. Men det är ju nu 15 år sedan. Så jag har liksom förenat mig med att så här, jag har mjölk i kaffet, det är svintöntigt. Jag gillar IPA, det är svintöntigt. Och jag blir lätt åksjuk. Jag får bara liksom hacka i
med
det.
Ja, jag tycker inte det har så mycket med identitetskris att göra. Bara att det är svår, det är så himla vuxen smak. Jag gillar inte suröl heller till exempel. Det är jättesvårt.
Ska vi säga vem som gillar suröl i den här
podden? Välkommen till poddstudion.
Jag älskar suröl, gör jag. För att det är rimligt att dricka.
Ja. Nej, det är det faktiskt inte.
Det är så rimligt.
Det är det allra konstigaste
idag
smaken.
Idag tänkte jag gå igenom vad Flashback har att säga om IPA. Och jag tänkte att vi skulle börja i tråden äckligaste ölen. Den är ganska lång, nästan 3000 inlägg, men var så säkra, jag har valt ut de mest centrala. Maxi X skriver, IPA är nog den äckligaste ölen som finns, enligt mig. Intressant tycker jag, ett intressant perspektiv. Preben 1969 skriver, IPA fy fan. Fittbena skriver, IPA är äckligt som fan. Lager, for the win. Craig skriver, typ all IPA smakar öronvax, hur kan folk dricka det. Autosion skriver, jag vill bara säga, det är någon som tycker om IPA som skriver, jag gillar det, det smakar öronvax.
Ja. Ja, för det är just det, att det är problemet med dem, med många IPA, ja, att det är för skarpt.
Ja, precis, ja. Exakt. Men vissa gillar det. Någon säger också, gott, det smakar parfym. Det är ju ändå otroligt. Autosion skriver, IPA är jag inget fan av. Jag drack många olika sorter för ett tag sedan, men jag slutade efter att jag blev så jävla kass i magen dagen efter. Nu vet jag hur det är att vakna upp i ett moln av senapsgas. Smaken med massa humle ger ingenting för heller. Tui! Mycket spännande tycker jag att den inte bara smakar sur gammal röv, utan att man också får en sur gammal röv av den.
Jag tyckte det var spännande att han ändå höll i så länge, att han tyckte det var äckligt men ändå drack på ett gott tag innan han bara bestämde sig för nej, nu är det slut.
Jag vet, han gjorde inte kopplingen först, vet
nej,
att det var det. Han tänkte
nej, men han måste ha gjort kopplingen, han tog glaset i munnen och kände att det var äckligt. Det tog ändå några år.
Jag tycker det. Men om man ska sammanfatta så får man väl ändå säga att inte ett enda positivt ord har sagts om IPA:n, och det är väl ändå märkligt av en så lång tråd av alla inlägg som jag har valt ut. De pekar med bestämdhet att han smakar kuk i helvetet. Men det blir ju lite konstigt så här när man hoppar rakt in i de här helt korrekta omdömerna om hur han smakar IPA:n. Så jag tänkte att vi skulle ta och vrida tillbaks klockan lite grann. Prata om hur Belzebubs favoritdryck en gång i tiden uppfanns, eller hur? Det är väl ändå rimligt. Så vi river av lite sakligt korrekt historia. Det kommer bli lite torrt.
Kom den bara helt plötsligt, eller har det alltid funnits?
Vet du vad? Du ska få svar på den
Tack
frågan nu, Emma Knyckare. Det kommer bli lite torrt, men jag tror att vi klarar det. Så här kommer lite fakta om IPA. IPA upptäcktes, kan man säga, av en ren slump. Alltså det är ju ofta så med de mest intressanta vetenskapliga genombrotten. Antibiotika, röntgenstrålar, kärlknul. Att de bara liksom...
Kärlknul?
Kärlknul, det är en sån... riktigt fryst gammel köttbit
som ligger 7 timmar på spisen.
I 90 grader. Nej, men de bara råkade komma till världen. Och precis så är det också med IPA:n. För det var nämligen en tysk läkare som i slutet av 1800-talet skulle testa en hypotes om att hysteri kunde botas genom regelbunden tömning av kvinnans analfistlar. Vätskan som tömdes ut från de sjukliga kvinnornas bakparti, de sparades undan i en kyl, inom citationstecken får man säga. Det vill säga en jordkällare på den tyska öl Rügen. Tyvärr så låg den här jordkällaren på södersidan, och ja, Rügen brukar ju som alla vet kallas för Tysklands Riviera. För att göra en lång historia kort kan man alltså säga att den kylande effekten, den uteblev, och jordkällaren kom snarare att fungera mer som ett värmeskåp. Så istället för att konserveras för framtida forskning kan man säga att analfistelvätskan slow-cookades. Allt det här, det upptäcktes när läkaren själv passade på att besöka sitt medicinska arkiv i samband med en semesterresa till Satsnitz som han gjorde med sin älskarinna. Och när han efter stor möda, han var lite halt och lite lytt, han hade en kalkaxel som besvärade honom jävligt mycket. Okay. När han då fick upp den stabbiga trädörren till den här jordkällan till slut, då slog lukten av tillagad rödvätska honom medvetslös till golvet. Och vet ni att där låg han och marinerades i de livsfarliga ångorna innan älskarinnan i sista stund lyckades baxa ut honom. Och han var ingen liten kille, det kan jag säga. Han var riktigt bastant. Kartofflar älskade han.
Hjälpte inte till så mycket heller kanske då, om han hade den där skadan i
axeln. Han var ju
axeln.
Avsvimmad, ja. Så ja, det är ju svårt att hjälpa till.
Ja, det har du också rätt i. Ja.
Efter att hon hade fått ut gubben då, så sprang älskarinnan tillbaks in i jordvärmeskåpet med risk för sitt eget liv och tog med sig en av flaskorna ut. Hon lindade in den i ett juver från en självdöd låglandsko i hopp om att lukten från kadaverdelarna skulle ta över. Men det var förgäves.
Och så hon bär nu en analfistelvätska.
Alltså det är väldigt dåligt att du ställer så mycket följdfrågor så att du ska komma ihåg det här, för jag hör redan nu hur du återberättar det här för Petter. Vet du hur IPA uppfanns? Att du verkligen vill få
vad frågan?
Så hon tog alltså analfistelvätskan som var buteljerad nu. Så lindade hon in det
i den självdöda låglandskons juver.
Självdöd, jag skriver upp här.
Ja, självdöd
låglands.
För att lukten skulle döljas då.
Låglandsko, ja.
Men det här var ju förgäves, skriver du? Ja. För man märkte knappt lukten av dökonspattar. Analfistelvätskedoften slog igenom fullständigt. Mm. Det var inte förrän hon tillverkade en rustik kondom av låglandskons halvt förruttnade tunntarm, hällde ner vätskan och därefter svalde kondomen som lukten kunde isoleras något sånär.
Gud, det är spännande.
Det visade sig snart. Tyvärr då att hon var tvungen att hålla munnen stängd för att förhindra luktläckage. Det här, det märkte hon när läkaren en gång till svimmade efter att hon hade försökt trösta honom med väna tyska ord av omsorg. Halt mal, leine, lach nicht, sa hon ömt i hans öra och då svimmade han av. Då. Väl hemma, när tarmkondomen hade kommit ut den naturliga vägen, jag vill inte säga vilken väg, det låter för vulgärt, då tömde hon försiktigt innehållet i en näverflaska, men den frättes såklart snabbt sönder av rövsaften. Snabbt som en vessla hällde hon då över i en glasplunta som hon sen ställde utanför sin lilla timmerkoja. Hon hade länge haft problem med orädda råttor som åt upp hennes kolproviant. Men efter att arselflaskan kom in i bilden så bildade den en osynlig mur mot allt levande. Ja. Men jag ser på er att ni undrar vad hon skulle ha den här vildjästa analkulturen till då, älskarinna.
Står allt detta på Wikipedia?
Allt det här står. Med läkaren hade hon nämligen ett märkligt BDSM-förhållande som gick ut på att han gav henne obehagliga saker att äta som gjorde henne förfärad. Lite som smakleken, fast för mycket, mycket perversa vuxna människor. Mm. Båda två, de blev kåt som satan av det här. Och med analfistel vätskan såg hon möjligheten att ta det sexuella spelet till nya nivåer. Mm. Och läkaren, han var inte den som sa nej, trots att leken innebar risk för svimning. Han blev eld och låger.
Sa inte nej.
När han sen matade henne med en sked av de hysteriska kvinnornas rektalinflammationer, då kved älskarinnen. Ach nein, inte pappas analfistelvätska. I P.A. Och med det var IPA:n född och har glatt många masochistiska subs allt sedan dess. Bland annat er två. Några frågor?
Jag visste inte att den var så gammal.
Väldigt, väldigt gammal.
Det är jättespännande.
Antik i princip.
Ja, 1800-talet sa du väl?
Ja, exakt.
För jag kan inte minnas.
Du minns det inte, nej. Nej, du var inte född. Lilla vän, du var inte född. Nej. Med det här händer.
Nej.
Efterfrågan på den här gudsförgätna drycken, den har gått lite i vågor sen dess. Mm. Allting beror på vilken del av befolkningen det finns en övervikt av. De rimliga människorna som vågar ställa de kritiska frågorna, som till exempel, är det gott med infektion? Eller de lite mindre älskvärda IPA-tardsen, de som kallar sig lite mognare i sitt smakomfång och därför tycker att vällagrande varansamlingar har någonting. Mm. Slitningen mellan de här två personlighetstyperna, det syns ganska tydligt i tråden IPA smakar skit, hur kan ni dricka det? Där den 26-åriga tesen Brunjacken undrar just hur i helvete folk kan tycka om pappas analfistelvätska. Mm. Och genast är de där. Gänget som hävdar att det är en fråga om just mognad. Och de är många dessutom. Inside Outman skriver att när TS får pubishår kommer han börja uppskatta smaken. Killingfield skriver att TS föräldrar förmodligen inte uppmuntrat honom att prova nya smaker i barndomen. Någon slags jävla ölfreudianism tydligen. Och Lavan lägger snarare skulden på TS själv och skriver, kanske du inte gillar IPA för att du inte har utvecklat dina smaklökar tillräckligt.
Det där tror jag också på. Att man är en barnmun.
Ja, väldigt, väldigt rimligt.
Men en barnslig, lite fjantig hjärna.
Ja, men det kan mycket väl vara så. För Lavan som skrev det, han är en väldigt, väldigt rimlig person. Han har tidigare startat trådar som, min brud vill inte ställa upp för mig när hon inte är kåt själv. Varför dumpar vi inte all plast och annat avfall i rymden? Och hur äter ni ett äpple? Så du och Lavan kan man väl säga är väl garanter för den här mogna teorin.
Ja.
Jag glider iväg hela tiden, känner jag. Jag var inte riktigt färdig med IPAns historia. Nej, för när började den här senaste IPA-vågen egentligen? Du var ju lite inne på det tidigare, Ina. Jag har ju inte kollat upp det, utan jag har mer känt inom mig när det borde vara. Och precis som du har jag en känsla av att det var när jag själv jobbade i bar. Samma bar som av en tillfällighet. Det var väl en 15 år sedan. Jag minns hur ölen framför mina ögon gick från att vara otroligt trevlig, rimlig, någonting som man var avundsjuk på att folk fick dricka medan man själv var nykter och jobbade, till någonting som snarare var ett arbetsmiljöproblem. Som om någon hade tvättat linoleumgolv med grönsåpa. Det luktade lavendel, migrän, ångest och pappardell. Minns du också det? Att det blandades upp av deras paradrätt? Pappardell. Jag tänkte att det här kommer säkert gå över. Det är ju en fas det här, precis som homofili. Till slut kommer de att förstå att äckligt inte är gott, men det visar sig att jag hade fel. För här står vi nu, det är 15 år senare och barerna luktar fortfarande som den där jävla jordkällaren på ryggen.
Det är jävligt skumt det där, folk försöker ju hela tiden säga så här, nu är stout är den nya IPA:n, eller så här, nu är det bitten, eller nu är det kellerbier, eller så här, försöker utnämna olika saker till den nya IPA:n, för att det är helt sjukt att den bara kom och sen bara stannade.
Allt
annat är ju bara så här trender, men den är bara kvar.
Det, för visst drack man beställde ju aldrig en IPA, eller det fanns väl inte att beställa, eller fanns det bara inte ens medvetande?
Nej, det fanns
när
inte
man var tonis.
Det fanns inte.
Det var väl precis där när vi jobbade som det började.
Ja, precis. Det var ju då kroga började ha andra öl liksom. Ja.
För att andra började brygga andra öl.
Alltså det hängde väl ihop med mikrobryggeriernas genomslag. Okay. Att folk började intressera sig för
analfistlar.
I tråden göra IPA godare har TS Ostabil Livslust köpt hem IPA. Och nu undrar han såklart om det finns något sätt att transformera det här jävelskapet till en god öl. Det vill säga en ljus lager. Och därför så ber han flashbackarna om hjälp med det. The Jacket skriver, blanda med valfri folköl i den stil du tycker om. 3 delar folköl och 0 delar IPA får man väl anta blir en bra mix.
Ja, den tar ju över ganska mycket om
den
du blandar den.
Den gör ju det. Det är lite dens grej. Övriga förslag är att lägga i citron och salt eftersom att det funkar i matlagning när man har skapat ett oätbart monster.
Och tycker det verkligen så?
Nej, det var bäskan då som de var så. Det är motstånd. Men nej, jag vet inte. Bäskan är väl inte IPAns största problem om man ska vara helt ärlig.
Jag tänkte att det är ofta folk hatar att den är så jävla bäsk.
Ja. Bäsk och smaka parfym.
Ja, det är parfymsmaken som får mig att...
De som är jobbiga.
Ja, fy fan, stick i ögonen. Mr. Madoff skriver, IPA smakar skit, som av en tillfällighet. Ja, men man får väl också säga att IPA inte är ett isolerat fenomen som har ploppat upp som en ensam fittsvamp i en för övrigt frisk kultur. Vi var ju inne på det innan. Problemet är större än så. Don't Copy My Name kan få illustrera det med sin tråd. Varför köper folk inte dyrt öl? Den skriver så här. När jag är på eller utanför systemet dagen före röd dag så ser jag folk komma tågandes ur butiken med backar med öl. Men grejen är att det i 9 fall av 10 är billig öl. Sofiero, Norrlands, en och annan Karl. Varför köper inte folk dyrare, mycket godare öl? Ja, det är väl en fråga så god som någon kan jag väl känna. Hovslättsmannen skriver, därför att Svensson inte bryr sig om smaken. Det ska gå ner lätt och så ska man bli full. Det förvånar mig ständigt när jag går ner på systemet att arbetande män runt 50 år köper en kasse billiga starköl. De verkar ha behållit samma dryckesvanor som de hade i gymnasiet då man skulle få veckopengen och räcka till en fylla. Andrei Aksakov skriver ner den objektiva sanningen. Jag har druckit 100-tals olika dyra öl. Ingen har smakat så gott som en ljummen ljuslager. Att det dessutom är det billigaste alternativet, det är en fin bonus. Fille Flensost skriver, varför köpa dyr bög i IPA när Falcon både smakar bättre och gör en full för en tredjedel av priset? Backstund skriver, min man Anders, framgångsrik företagsledare, dricker enbart dyr öl. Jag kan inte ens föreställa mig honom dricka någonting billigare. Och det kan nog ingen annan heller.
Den som oväntad start på ett inlägg på Flashback.
Verkligen. Den som köper billig alkohol har helt enkelt accepterat sin lott i livet. Det är inget fel med det. Även om vi som står lite högre upp i näringskedjan tycker lite synd om dem. En intressant representant för IPA:n tycker jag. Genomsnittlig skulle jag tro att den är faktiskt.
526. Vad har du hittat på det inlägget?
Nej, det är det jag säger. Han är en bra representant. 526 skriver, jag är för homosexuellas rätt i samhället. Jag kan till och med tycka att transsexuella ska få vara i fred. Men ölbögandet, det har jag svårt för. De antastar och ser ner på oss ölnormativa med sitt skit om det finare äckelölet som smakar mat. DRD4 skriver om IPA, inte ens pundarna dricker den skiten. Och Lersater svarar, nej, det är ju dubbelt så dyrt. Varför skulle de välja bort Arboga 10,2? Och DRD4 skriver, de dricker inte ens om det är gratis. Dumbom. Och vet ni vad? Ingenting skulle göra mig gladare än om det var sant. Att folk som lever enligt lagen om mest alkohol per krona ratar IPA:n till och med om den är gratis. Det känns sant, tycker jag. Jag tror att vi är ganska överens nu om att det är för jävla sjukt att sätta i sig någonting som är så vidrigt att två oduschade, bitiga tyskar på 1800-talet använder det för sina dominanslekar. Eller hur? Så alltså, jävla dumt.
Jag har inte riktigt fattat. Gillar du IPA eller gillar du inte IPA?
Jag har lite svårt för IPA, Ina. Det är så jävla dumt allihop. Jag tycker man ska komma ihåg de där tyskarna nästa gång man står där och ska beställa. Kom ihåg den stabbiga tyskan som skrider, ah nej, inte pappas analfistelvätska. Har jag övertygat er om dryckens ohederlighet? Jag skiter i vilket, jag fortsätter i alla fall.
Jag blev lite sugen.
The Bandit 777 skriver att IPA är pretentiöst fjolleri, inget för riktiga karar. Jag fortsätter, det lika bra. Semve skriver, jag tycker att IPA smakar tår. Jack the Large skriver, all form av IPA smakar skit. Haka på Dolly för fan, smakar fan kräfta. 448 skriver, IPA:s effekt är ganska kraftig och ger en ganska omtöcknande fylla. Och dessutom bryts IPA ner till aceton i kroppen, så stora mängder kan leda till döden. Och ursäkta mig, det där var ett inlägg om IPA:s lite mer välsmakande namn, isopropanol, som finns i handsprit och industrirengöring. Psycho Kriller skriver, IPA smakar jäst och allmänt helvete. Och Rolf säger,
jag dricker bara stor stark eller någon IPA, så du kan ta tillbaks den tanken direkt. Om jag vill ha en bärs som smakar som näsblod, så tar jag med en pips och skallar en bebbe. Är du med mig, bebbe?
Konstnären 5 skriver jag, och för övrigt IPA smakar tubsocka. Jag kan hålla på hur länge som helst. Vi är så jävla många sanningssägare här ute i världen. Simon skriver, jag får ont i halsen av IPA. Jag börjar också få lite ont i halsen. Bummet skriver, IPA smakar rumpa. Thomas 668 skriver, IPA är för fjoller. Knasen 2K skriver, jag älskar Norrlands guld. IPA smakar gammalt blomvatten och dricks endast i nödfall. Skrollmira säger, IPA
IPA smakar BDSM. IPA är dryckens cancer. Alla som älskar IPA är homosexuell. 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 Flashback.
Jag tycker att det är kul att du tar upp det, Mia, för att jag har nämligen förberett för nästa vecka en liten lektion i lagens historia. Genom tråden Lager Eblä, som kommer startas snart på Flashback. Så det var väldigt kul att, vilket sammanträffande.
Det intressant. Ska bli spännande att höra historien bakom Lager.
Ja, verkligen faktiskt. Det kommer nog komma in mycket spännande där, ja. Fantastiskt.
Det. Men jag har fortfarande inte riktigt fattat, alltså, gillar du...
Nej, men jag håller, kan vara lite svårt för det. Lite, jag får som sagt lite ont i halsen.
Ja, lite skarpt kan du tycka.
Lite huvudvärk. Lite skarpt.
Otroligt.
Gud.
Nu måste jag gå till Red Lion. Hörrni, tack så jättemycket för idag. Tack alla som lyssnar.
Tack våra Patreons.
Och tack Flashback.
Verkligen tack.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.